Välkommen till ett nytt avsnitt av Recovery Time med mig, Emma Björndal.
Och mig, Rebecca Bilger. Den här podden är till för att ge dig kunskap, tips och verktyg som kan hjälpa dig med ätstörda tankar och beteenden. Att läka din relation till mat, träning och kropp.
Vi vill både utbilda och inspirera dig som är drabbad, men även du som är anhörig. Med personliga erfarenheter, kunskap och tips som hjälper dig framåt för välmående livet ut.
Hej och välkommen tillbaka till Recovery Time podcast. Och denna vecka så tänkte jag att vi ska prata lite om food first approach. Alltså att man väljer maten först lite grann i recovery. Försöka gå först till maten och din relation till mat. Och all dess kompensation och restriktioner du nuvarande har. För att faktiskt kunna börja återhämtning från recovery. Och jag tänkte att vi ska diskutera lite grann om vad det här är för någonting för typ av tillvägagångssätt och vad det innebär. För att det handlar nämligen inte om att du ska ha ett specifikt matschema eller ett kostschema, att du ska under x antal månader äta på ett visst sätt eller du måste äta det här på en måndag eller det på en torsdag, utan det är en helt annan, ett helt annat synsätt på att ta maten först. Och avsnittet är ganska baserat på faktiskt hur jag lyckades sluta falla bakåt hela tiden. För att i grund och botten, varje gång jag hade ett återfall så var det alltid kring maten. Att det hade varit någonting som började komma igen i restriktioner eller kompensationer. Och oftast för att jag gick alltid till de kompensationsbeteenden, alltså beteendemönster och tankesätt som jag tyckte var lättare att bearbeta. Till exempel som att förstå mer av träningslära, förstå att okej, men om jag inte mår bra då ska jag inte träna och arbeta mycket mentalt och försöka se mig själv på ett annat sätt än den typen av träningsperson jag var tidigare och liknande. Så att även om jag har använt den här metoden på bland annat mina testklienter som jag hade. Och även nu idag när jag coachar så är det mycket baserat på mitt egna erfarenhet också. Men också från bara kunskapen i hur hjärnan påverkas av restriktioner och kompensationsbeteenden. Och vad som händer när man blir undernärd. För att ta maten först, alltså den tillvägagångssättet att liksom sätta maten först, det handlar inte bara om att du ska gå upp i vikt. Så det är inte bara för dig som har en väldigt låg undervikt eller för dig som har varit väldigt, väldigt restriktiv. Den här approachen är verkligen bra för alla som har restriktion och kompensation. För att precis som vi pratade om i trafikljuset och liknande så handlar det om att bryta ner de här beteendemönsterna och gå till intentionen bakom. Att se vad är tanken bakom alla de här rädslorna som jag har. Och därför tycker jag att den här approachen har varit väldigt upplyftande. Och det som är skönt, vilket jag började komma ihåg när jag var i slutet av mitt recovery. Idag frisk. Men det var just att det fokuserade inte på mängden eller antal eller kalorier eller vikt eller BMI eller kostscheman, matregler. Det fokuserade jättemycket på att faktiskt mättnad, hunger, även extrem hunger, att lyssna på kroppen, känna in kroppen, lite skamansklocka, att våga äta även om man inte är hungrig, kunna utmana rädslorna som kommer till socialt ätande och liknande. Och därför tänkte jag att vi ska prata lite mer om det här idag ifall du känner att du har väldigt svårt att släppa dina matregler eller att du har upplevt väldigt svårt att komma ner till varför du är så rädd kring mat och hur ska man ens börja recovery, vart kan jag börja? Och även ifall vi båda, jag och Emma, inte anser att mat är problemet. Och det gör vi verkligen, att det är inte problemet. Maten är inte problemet. Men maten har blivit en kompensation och ett verktyg för att kontrollera problemet som egentligen finns. Den grundorsaken. Och därför är det också viktigt att gå till maten. Men det som, i alla fall i egen synvinkel, som jag tycker är väldigt sorgligt att se i vården numera. För även om vi behöver fylla på med näring, för det kommer jag nämna senare i avsnittet, men undernäring och restriktioner, det är inte heller bra för hjärnan och det är jättesvårt att kunna prata med någon som inte är kompatibel till att faktiskt ta emot informationen för att dens hjärna är för undernärd. Och det handlar inte om vikt, det handlar om vilken energi och näring. Du kan ha en, ja, i citat, en helt normal vikt. Men vara undernärd när det kommer till näring och behovet för hur kroppen ska fungera. För att mat är ju mer än bara liksom kalorier. Mat är energi. Mat behövs för byggstenarna. Mat behövs för hormonbalansen. Mat behövs för att må bra mentalt. För att maghälsa ska fungera. Det finns jättemycket som mat är viktigt för. Och att få i oss då den färgglada näringen. Och inte hamna i den här stressen och ångesten som kommer till restriktioner. Ifall man går till hälsohetsen och likartat. Och därför så är det ändå viktigt att i ditt recovery, ifall du känner att men jag vet inte var jag ska börja och jag är så trött på att alla snackar om mat, alla glor på mig, alla hökar över mig. Såklart, mat är jätteviktigt. Men se det mer som att du behöver gå till grunden till varför har du rädslan bakom X-mat, men den här Y-mat är okej. Och jag tror att du som anhörig, ifall du lyssnar, kan det avsnittet hjälpa dig också förstå mera om hur mat är involverat i ätstörningsrecovery. Varför det är viktigt att gå till grunden med maten också. Men inte på det sättet som görs med kostscheman, vikt och BMI. Och till grund och botten så är detta till allihopa som har en ätstörning. Där maten har blivit en stor restriktion i din vardag. Det spelar ingen roll vilken vikt du har. Det spelar ingen roll hur din kropp ser ut. Det spelar ingen roll ifall du har jättemycket restriktioner eller bara lite. Det spelar ingen roll ifall du äter i parentes normalt varje dag men du har varje morgon en cheat day. Den här metoden är till för dig att gå till grunden kring just relationen till mat. För att när det gäller ätstörningar och de som är knappt vågar äta en vindruva. Och det här säger mig att jag har tyvärr varit där i en period av den ätstörning jag hade. Men det är väldigt sällsynt att man kommer till det stadiet och helt ärligt, jag var i det stadiet, jag tror i 6 månader, så har jag aldrig någonsin varit där igen. Så det är väldigt sällsynt att hamna i så pass undernäring, men det betyder inte att det inte existerar. Såklart det finns ätstörningar som har så extrema rädslor kring mat och restriktioner att där ligger man. Men det är definitivt inte liksom översikten och den generella personen med en ätstörning. Ofta, det här är mer en myt faktiskt, men ofta en person med ätstörning kan vara väldigt matglad. Och mer då i parentes påkommen kan vara skönt att känna, gud nu äntligen får jag börja äta igen. För man får bekräftelse att det är okej att börja äta. För det är någon annan som validerar det. Så låt oss nu gå till den här metoden, den här matmetoden kan vi kalla det för. För när vi tittar på recovery på ätstörningar så finns det många olika sätt man kan jobba med det och komma till det. Allt från att hitta nya grundvärderingar till syfte till att utveckla mer trygga hanteringsstrategier och utmana sina osanna tankar, negativa tankar och myter man har övertygat sig själv från sig själv eller omvärlden. Och alla dessa saker är väldigt, väldigt viktigt. Men argumentet i matmetoden då är just att vid näringsbrist så kommer inte hjärnan att fungera lika kognitivt bra och effektivt som vid att återhämtad och ha näring att kunna bearbeta. Och därför är det så viktigt att komma till ett då mer normalt stadie i att äta. I att ha en regelbundet ätande. Och sen då vad det är man äter, det kvittar just nu. Men att man kommer till att man får näringen som behövs för att hjärnan ska fungera och kroppen ska börja balansera sig. Och det här betyder inte, om ni har lyssnat eller om ni är med i medlemmar på Recovery Time online-program så vet ni om trafikljuset. Och att det här handlar inte om att du helt plötsligt ska bara äta från den röda listan. Från allting som skrämmer dig. Utan det handlar om att komma till verkligen grunden. Att lägga till att okay, men jag kan äta alla mina måltider och få i mig näring. Och om jag inte orkar det så kan jag våga, som vi pratat om i näringsdrycksavsnittet. Då kan jag våga ta en näringsdryck eller någonting som fyller på mig. Men jag ser till att jag ger min energi till hjärnan. Så jag kan börja bearbeta tankar och sära på vem jag är och vad ätstörningar har för tankar. Jag hade faktiskt en testklient tidigare när jag gjorde min utbildning. Och när vi diskuterade så var det under ett samtal som hen då kände att, eller jag kände att hen inte var jätteaktuell. Det kändes som att hen var inte riktigt där i tankarna. Och då frågar jag henne vad som hen har ätit då. Bara för att få liksom en notering på, okay, men har den här personen ens energi att lyssna på mig? Att kunna prata med mig, att kunna ventilera sina tankar så att jag kan få hjälp till att vägleda känslorna och få kontakt i kroppen. Och det var inte tillräckligt för att kunna hålla sig vaken från när vi hade mötet. Så då pratade vi om detta såklart. Och till nästa möte, hos mina testklienter så hade jag 3 möten. Och till nästa möte så hade hen faktiskt tänkt på detta. Och det var en stor skillnad. Även ifall jag också kunde märka av att blicken tenderade att liksom falla bort och koncentrationen var väldigt svår att hålla, så var den bättre. Och det märktes just i att den här personen orkade verkligen att lyssna och att prata. För det är ju också så att när du inte får energi eller näring till din kropp och hjärna så stängs ju funktionen ner. Kroppen vill inte slösa energi. För som vi pratar alltid om att just nu i ätstörningar, då överlever man. Men man lever inte riktigt. Och det här är varför det är så viktigt att när man till exempel är sjuk. Och till exempel är magsjuka eller långvarig förkylning. Varför är det viktigt att fortsätta äta. Förutom att kroppen faktiskt behöver mer energi för att kunna läka informationer. Men varför det är så viktigt att äta när man är sjuk. Är just för att om du får näringsbrist när du är sjuk. Och inte orkar och kroppen bara försöker också då liksom ta hand om sig och återhämta sig. Då är det mycket lättare att hamna bakåt och få bakslag i ditt recovery. Eftersom du går ner i en näringsbrist där kroppen och hjärnan inte orkar längre att reagera och tänka liksom realistiskt och vara kognitivt effektivt. Utan istället gå på rädslor och ångest och överlevnad, liksom flyktbeteende. Och det är därför också jag tycker den här matmetoden, jag fick den väldigt sent i mitt recovery, men jag önskar att jag fått den tidigare. För att det går väldigt ut på att innan du ens går in i terapi, att våga äta mer och våga få i den energin som behövs för att faktiskt kunna tänka och utföra ditt recovery. Och det betyder inte att om inte du vågar så får du inte gå i recovery, det får du givetvis. Och det var just det jag gjorde med henne, att även ifall vi märkte att energin var inte på topp och det var svårt med maten och regelbundenheten. Inte alltså jättedjupt utan var liksom bara att det var mycket näringsbrister och inte våga äta annorlunda, varierat och likartat. Och specifika tid och liksånt där. Men vad vi då liksom noterade, eller vi, vad jag berättade för henne som jag noterade var just att vi jobbade mestadels på kosten. Och det snackar vi inte om en kostschema, utan då att bara få in regelbundenheten, våga variera mera, bredda vad man orkar ha på liksom tallriken under dagarna så att det fyller upp till energibehovet som man behöver. Och det här är då individuellt, så att då går man in på individens behov. Det kan jag inte prata om här, för det här är generellt och jag vill inte trigga någon eller ge falska förhoppningar eller falska svar, för att det som den här personen behöver kanske är inte alls det du behöver. Och i alla fall så vi jobbade väldigt, väldigt mycket på att bara få tillbaka en grund. Men under de här samtalen då, alltså emellan, så jobbade vi såklart jättemycket också. Så vi pratade inte jättemycket under det första samtalet. Och vi hade de andra 2 lite senare. Men däremellan då så hade vi kontakt via WhatsApp, kom ihåg. Och då var det mycket såhär, ifall det kom upp så rädslor, så kom jag med feedback och pepping och pratade just om liksom varför det här är viktigt, att bara påminna om kunskapen. För att som sagt, när man inte har energin till hjärnan så tänker den tänker inte realistiskt. Den tänker inte liksom att vara rationell och den kognitiva förmågan är verkligen nere i botten. Jag kommer bara ihåg själv att när jag hade i början av mitt recovery, nu går jag tillbaka till mitt då, men jag kan bara liksom så här, sitta här idag och tänka tillbaka till de tankar jag hade, de beteenden jag hade och de rädslor jag kände och upplevde. Och det enda jag kan tänka på idag bara, hur dum fick jag vara? Hur kunde jag låta det där hända? Hur kunde det vara så? Men saken var ju att jag hade ju sån näringsbrist att oavsett vad någon sa till mig, oavsett hur mycket hot någon så här klinikbehandlare gav mig, eller liksom oro mina föräldrar gav, så jag gav ju inte ett shit. Förlåt för språket, men jag brydde mig inte. För allt jag kunde hålla fast i var ångest och rädsla. Och jag vågade inte äta, jag förstod inte varför jag skulle äta. Och sedan fick jag liksom till en grund igen. Men då var det mycket fokus på matschema. Så skillnaden är att när jag gick från att vara väldigt näringsbrist och inte kunna ens tänka rätt. Jag hade så stor i skolan. Jag kämpade med nian. Alltså det var helt fruktansvärt. Jag tog mig precis över kanterna liksom. Nu låg jag inte på F-varning, men liksom, i alla fall. Så att jag kämpade verkligen genom det. Och sedan när jag fick äntligen då behandling så var det väldigt mycket fokus på vikten, BMI och maten. Men aldrig då fokus på liksom den här matmetoden, att man ser maten som en del av livet och förklarar varför det är viktigt. Och inte att man förklarar det i kalorier eller energi, utan att det förklaras som just att, men varför är du rädd för det där? För det fick jag senare komma ihåg, så jag kommer komma tillbaka till det. Men i början då så var det väldigt mycket fokus på kostschema, BMI och vikt. I slutet av mitt recovery, då jag kom fram till det här med matmetoden, så fokuserade jag mycket mer på liksom, det som vi promotar väldigt mycket på, eller liksom, förespråkar om. Och det är just det här med att äta good vibes food. Och kan man texturer, sås, alltså vad är sås? Och kan man lassa på såsen då liksom? Våga ha olika texturer till varandra, olika smaker, olika färger. Att det inte ska vara samma dag in, dag ut. Notera de här mönstren till att, okej, vänta lite nu, nu äter jag samma sak till frukost, lunch och middag. Det är inte jättevarierat och min kropp mår nog inte jättebra av det. Jag älskar det. Men kroppen älskar också variation och näring och färgglatt och smaker. Och detta då kommer bara från att man presenterar in regelbundenheten. Att man tar och presenterar in det här med mättnad och hunger. Att ge den här liksom, viktiga informationen med att det här är varför du behöver äta även för att du inte är hungrig just nu. Eller det här är varför du behöver äta när du är extremt hungrig. Det här är varför när du var på morgonen som du inte upplever hunger, men varför måste du äta ändå. Så att förstå den bakgrunden är vad som också ingår i att liksom förstå hur kroppen hänger ihop med signalerna som den skickar ut. Och varför helt plötsligt så har man slutat få hungerkänslor. Och kan gå typ en hel dag utan att, liksom att få i sig ett mål. Och det är inte bra för kroppen. Men det finns en vetenskaplig bakgrund i det hela. Som förklarar varför man kommit hit. Så det här med matmetoden då. Det fick jag lite introducerat utan att ens veta det. Så det går lite hand i hand med KBT. Måste jag faktiskt säga. För det var min andra behandling som jag hade i alla fall utgick väldigt mycket på. KBT. Och att jobba med ätstörning då som man jobbar med mycket rädslor och ångest kring rädslor. Och det funkade till en viss del. Inte helt och hållet, för att alltså, en ätstörning är inte bara en rädsla. Det finns ju någonting där bakom. Så det var ju inte bara rädsla för maten som det var kring. Det var ju så mycket mer. Men det funkade att komma in i att just bara ta sig över hindret. Ta sig över det första hindret att börja äta regelbundet och börja sluta se maten som bara kalorier. Eller som bara liksom det här att du får bara äta det här ifall du ätit det. Eller om du ätit det får du inte äta det. Som jag blev presenterad i en tidigare behandling på BUP faktiskt. Väldigt, väldigt sorgligt. Det var därför jag hade den här personen med KBT-behandling. Han hjälpte mig att ta bort alla restriktioner och rädslor jag fick från BUP. I alla fall, tillbaka till ämnet, så den här metoden då, det som det verkligen går ut på är att ge dig tillräckligt och fullständigt näringstillförsel, alltså liksom att du får ett fullständigt närings, alltså det täcker upp hela behovet som du behöver för att faktiskt vara mycket mer flexibel i dina tankar och kunna fokusera, kunna ta in information och inte reagera direkt på rädslor eller ångest som du tidigare har känt. Och naturligtvis under det här, precis som jag pratade om med min testklient då, det som vi fokuserade på medans vi liksom fick in den här matmetoden med att börja äta mera. Vi fokuserade fortfarande på alla de här tankarna och känslorna som kom under maten, som kom vid maten. Så strategier för att liksom hantera och hur vi kunde reflektera för att inte fastna i gamla beteenden. Så precis som Emma tidigare nämnt i en av våra avsnitt, hur du förbereder dig för situationer som kan vara skrämmande eller som kan få dig att backa undan. Det är ju genom att faktiskt skapa förutsättningar till att inte gå bakåt till gamla beteenden. Jag tror Emma nämnde tidigare att det här med ifall du vet att du lätt att få negativa tankar ifall du ska gå ut och ta ett fika. Att du har de här pep-talk-lapparna ifall det passar dig. Att du sätter dem på dörren eller liknande. Eller som hon också nämnde det här med att om du har en partner och vet att okej, det här kommer vara jättejobbigt för mig. Jag behöver pep-talk, jag behöver liksom någon som säger sanningen till mig för jag kan inte skilja sanningen mot ätstörningen. Och då skickar ett sms, bara liksom ett kodord, typ raketjacka, jag vet inte. Så får du tillbaka då det pep-talk som hjälper dig. För att den här personen vet att raketjacka betyder att du behöver pepping. Att inte våga, att våga fortsätta gå i din återhämtningsväg. Och inte falla bakåt till gamla matbeteenden. Men det här ligger också i grunden till något som är väldigt viktigt när det kommer till recovery liksom generellt. Men också med matmetoden och att våga gå utanför ett strikt schema. För det som är skönt med ett strikt schema ju, det är ju att det är ett schema. Du vet vad det är. Du vet att det här ska liksom, det här är sättet. Så är det. Om jag bara äter det här, då ska det bli bra. Att du följer det till punkt och pricka och tänker att nej, men det här kommer att rädda mig. Problemet är att om man binder sig till ett schema och tänker att det här är så det är, så binder du fast din, alltså du sätter din räddning i ett schema som passar dig kanske då, men inte senare. Eller ett schema som inte passar dig då, men som du senare, för att kunna faktiskt komma ut, håller dig fast vid, för du trodde att det var sanningen. Problemet med att använda sig av ett annat typ av matmetod, det kommer till att okay, men du ska äta x antal av det här, fem antal av det där. Det hjälper en viss del när det kommer till att äta mer, att utmana sig i den bredden. Men det tappar din förmåga att börja tänka själv. Att kunna börja vara självständig. Och det är det som krävs för att verkligen komma vidare i din återhämtning. Alltså oavsett vart du är i din återhämtning. För att komma vidare. För att du ska en dag kunna komma ut i recovery. Så är självinsikten så viktig. Självinsikten är att kunna veta när du börjar göra gamla beteenden. Och kunna acceptera det och faktiskt gå emot det. För att sedan bygga en tillit till dig och till dina närstående, förlåt, anhöriga. Till exempel att, vi säger så här, vi går tillbaka till det här med mobilen och skickar ett sms. Om din anhöriga skickar sms till dig, men du följer inte det, utan något helt annat. Du tappar ju väldigt mycket tillit till både dig själv, men också att anhörigen tappar ju tillit till dig. Vilket gör då att man börjar höka mera. Man börjar inte tro på att du vågar göra det du ska göra. Och det kan vara att du tagit ett stort steg i ditt recovery. Att det behöver vara mindre. Eller mer tydligt. Eller mer peppande att du behöver jobba på något annat som skaver. Och det är därför just det här med att om du från början sätter dig i ett väldigt strikt schema. Och det kan vara väldigt, alltså verkligen, det här måste jag underligga. Det kan vara verkligen livsnödvändigt att ha det. Så jag menar inte att dräcka ner på matscheman eller du som kanske har just ett kostschema som är liksom, det här är det enda sättet för mig att våga äta. Eller det här är det enda sättet för mig att liksom ha en bra rutin i vardagen för att kunna börja recovery. Då gör du det. Utan vad jag behöver försöka få med är att lägg till matmetoden. Lägg till att du kan gå utanför ditt kostschema. Och det har vi pratat om tidigare i här på podden. Det är ju så här, när hungern kommer utanför kostschemat. Och vad gör man då? För att det här med matmetoden bjuder in just allt det här. Bjuder in hunger, den bjuder in mättnad, den bjuder in mindful eating, den bjuder in extrem hunger. Den bjuder in så mycket bredare över vad mat faktiskt kan bidra till dig. Än att bara att det ska vara energi på ett papper och det här måste du äta för all evighet. Och varför jag också tycker att matmetoden är så bred och passar så många. Det är också för att alla med en ätstörning har inte trauma och alla med trauma får inte en ätstörning. Ätstörning kan verkligen komma upp från att du har en högre risk för det. Och gick igenom att du var sjuk under längre tid och fick näringsbrister. Och då utsattes för det. Det finns så många olika sätt att utveckla en ätstörning. Och det är därför att ha bara en typ av approach inte passar alla. Och därför kunna bjuda in till att ge kunskapen, få insikten, få förståelsen kring varför behöver jag mat? Det är så viktigt för att kunna skilja dig från ätstörningen och förstå att kunna hitta den här, kanske inte motivationen, men ändå någon kunskap du kan förlita dig på utan att behöva tänka själv till början. Och få den kunskapen genom matmetoden för att sedan då kunna applicera den kunskapen när du har näringen till att hjärnan kan tänka bättre. Faktiskt ta den kunskapen och ha den för dig. Och veta och vara självinsikt i att när ätstörningen pratar och när du pratar. För som jag nämnde tidigare, det kan räcka med en liten period av energibrist. Och du är tillbaka igen på ruta 2 eller ruta 1. Och det är därför just att komma in i mättnad, hunger, förstå hur det fungerar i kroppen. Vad händer vid restriktioner, vad händer med kompensationer som vi går igenom i vårt ätstörningsprogram. Det är så viktigt. Och det är någonting som vi inte fick i recovery när vi gick igenom det. Vi fick inte veta varför händer det här i mitt recovery. Okej, nu har jag det här matschemat men jag är mer hungrig, vad gör jag då? Och det är därför vi försöker göra alla de här avsnitten till dig som lyssnar. Och som kanske inte har gått med i vårt onlineprogram ännu. För vi vet att det är jättejobbigt att gå in i recovery. Och det första du kan göra, alltså det allra första, det är att ta ett steg fram. Och det första steget du kan ta då är matmetoden. Och du som är i vårt Recovery Time online-program, vi har börjat göra så att vi kommer lägga ut de här pdf-filerna på Recovery Time istället för Good Vibes, eftersom de här avsnitten är ju verkligen till för er. Och eftersom vi har fokuserat på Good Vibes är mer fokus på hälsa och när man kommit ut ur recovery, eller i slutet av det. Så att de här avsnitten och pdf-filerna kommer att finnas i Recovery Time inom kort. Men så matmetoden, punkterna som du behöver komma ihåg och ta med dig ifall du vill börja med ditt recovery och ta första steget. Det handlar om att först och främst förstå att du behöver få i din näring. Börja med att äta regelbundet. Och inte samma sak varje dag, varje måltid. Och om du känner det svårt, våga kontakta en coach. Jag vet att just nu har jag lediga platser i min coachning. Jag har precis avslutat 2 stycken. Så att om du känner att du behöver coachning i en månad så är det bara att säga till. Jag har månadscoachning och vi kan även binda upp oss till fler månader. Men vill bara liksom nämna det att du är inte ensam. Du finns och det finns stöd att få. Och den informationen kan du hitta på 3D Hälsas hemsida. Och länka till konsultation. Men i alla fall så att när du sedan har liksom täckt ditt näringsbehov och börjat få att du kan börja tänka mera, särskilja ätstörda tankar med dina egna tankar, då handlar det om att komma till grunden med mättnad och hunger. Och då applicerar man mer och mer av trafikljuset i denna metod för att kunna se mer till helheten om var ligger dina restriktioner, vart ligger dina kompensationsbeteenden. För som sagt, den här metoden är inte bara för dig som har jättemycket restriktioner. Det kan vara till dig som äter väldigt regelbundet. Men bara samma sak dag in, dag ut i varje måltid. Och om jag drar till mig själv som ett exempel. Under 1 år när jag bodde hemifrån, det var mitt första år. Jag hade så lite i inkomst. Så att jag levde på proteingröt, frukost, lunch och middag. Det var inte bra. Och min ätstörning älskade det. För att det var samma sak hela tiden. Och utan att veta av det så märkte inte jag hur mycket mer ätstörd jag blev. För varje månad som gick. Men av bara den anledningen att jag liksom inte hade variationen av näring. Att jag hade en väldigt restriktiv liksom mängd av energi till mig själv. Ledde mig tillbaka till ett återfall. Bara för att jag åt samma sak varje måltid. Utan att ens tänka på det. För att min enda tanke var ju att nu ska jag spara in pengar. Jag måste spara, vad är billigt, havregryn är billigt. Det är just därför den här metoden är så himla bred och funkar för allihopa i ätstörningar, för den kan möta dig på där du är och vad du behöver. Men att verkligen vända dig först till maten istället för till träningen och till kroppen först, för att ibland så kan saker lösa sig genom att bara äta mer. Ibland så alla de här besatta beteenden och har alla OCD-beteenden, de kan komma undan lite grann när du äter mer. Jag hade sådana städbeteenden när jag var ätstörd. Och jag har definitivt inte samma städbehov idag. Jag tar inte och liksom går och tvättar köksfönster och liksom köksluckor i superkvarten. Utan det kan faktiskt gå 2 veckor innan jag gör det. Så att de här liksom besatta beteenden och rutiner du har, det kan vara en utveckling av kompensationer. Från att du har haft mycket restriktioner och kompensationsbeteenden kring maten. Så just med att gå först till maten, gå till en av dina kompensationsbeteenden blir det ju. För att maten som du kontrollerat har ju varit verktyg. Ett verktyg att hantera din ångest och oro. Men det stoppar ju dig för att det går till grunden till varför du har ångest och oro. Och därför har matmetoden, när du fått näringen, när du har börjat applicera mer till och mer kartlägga mina restriktioner och kompensationsbeteenden, därefter så är det dags att börja arbeta på flera saker. På andra saker. Det kan vara träningen, det kan vara kroppsbilden, självbild, självförtroende, mental träning, sporten, skolan, studier, pensionisten. Men gå först till maten för att få energi. Så matmetoderna handlar inte om att du ska gå på ett kostschema. Det handlar om att mindset bakom det är, nu ger jag min hjärna energi så att jag kan börja fungera. Nu ger jag min kropp energi så att jag kan börja särskilja den från ätstörningen. För om du lyssnar här idag på podden, så du är här för att du vill komma ut ur ätstörningen, men du vet inte hur. Det här kan vara ett första steg att komma ut ur ätstörningen. Ett första steg att ta, att komma in i recovery. Och våga särskilja dig mot ätstörningen. Som sagt, det kan behövas, alltså det behövs ju ofta väldigt mycket mer än bara att gå till grund till maten. Men kom ihåg att det här handlar inte om hur mycket kalorier du äter. Vad du för vikt, BMI, hur restriktiv du är eller vad du för undervikt eller övervikt eller liknande. Det handlar om din relation till mat och det, hur du använder det som ett verktyg att hantera din ångest och oro just nu. Det är dags att gå till grunden med det genom att först sluta använda det som ett verktyg. Och se det som att okej, jag ger mig det här med mig själv för att ge mig näring och energi att kunna tänka bättre. Att kunna tänka och ta in information jag får från min terapeut eller coach. Och med det sagt vill jag tacka dig så jättemycket för att lyssna på podcasten. Och om du gillar den, om du kanske känner att men det här avsnittet måste ju någon annan få lyssna på. Snälla dela och lämna en 5-stjärna i vår Spotify-app. Det gör du vid mobilen. Och tack så mycket för att du är i kampen med oss mot ätstörningar. Vi finns på Recovery Time Podcast på Instagram. Och om du redan nu känner att men jag är redo att gå in i recovery, jag vill börja veta mer om mina tankar, mina känslor och inte bara fokusera på mat, vikt och BMI, då har vi ett Recovery Time online-program som vi idag nu även lagt till vårt 3 steg till matfrihet som du kan göra om du känner att men jag har kommit en väldigt lång väg i recovery men jag behöver hitta den här hur uppnår matfrihet. Då finns det där åt dig. Och med det sagt, tack så jättemycket, puss och kram och vi hörs nästa gång. Tack för att du lyssnar, delar och sprider vidare detta viktiga ämne. Vi vill bara påminna dig om att denna podd innehåller generell rådgivning från egna erfarenheter och kunskaper.
Vi rekommenderar därför alltid att du som vill bli frisk söker professionell hjälp från utbildad coach, psykolog, terapeut eller liknande. Vår podd finns alltid här för dig som en hjälpande hand. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.